Jesu, kom med din ande, blås liv i benen som ligger här, på markens spridda, och är så torra. Väck dem till liv, Herre Jesu, kär. Amen. Var står vi? Och var går vägen fram? Har det här anförandet rubricerats. Mitt uppdrag är att försöka göra en analys av vad den lutherska bekännelsefronten går idag och vad vi kan tänkas ha för framtidsutsikter. Jag ska inte låtsas träda fram som en profet för att skissera ett scenario för 10 eller 15 år framåt. Snarare ska jag försöka sammanfatta något av det som har sagts eller som ligger i luften och väntar på att behandlas. Senare blir det dags för er, kära vänner, att delta i diskussionen om hur vi konkret kan komma framåt. Jag har valt att använda en modell som idag ofta förekommer i företag eller organisationer när man står inför ett vägval eller behöver analysera en trängd situation, en SWOT-analys. Bokstäverna står för de engelska termerna strength, styrkor, weaknesses, svagheter, options, möjligheter och threats, hot. Två av dem beskriver nutid och två framtid. Två av dem är positiva och två är negativa. Styrkorna visar våra resurser, svagheterna, farorna. Vi behöver känna hotbilderna för att undvika dem och samtidigt ta tillvara våra möjligheter. Tillsammans beskriver de fyra begreppen ett fyrfält som vi ska försöka fylla. Och under vårt samtal sen så får ni göra strykningar och tillägg i den mån jag har missat saker. Vi börjar då med styrkor. Och den första styrkan vi har är Bibeln och sakramenten, nådemedlen. Guds ord och löfte ska bestå. Så står det i den mäktiga Luthersalmen som vi sjöng vid konferensens inledning. I Finland har vi tidigare i en äldre översättning använt en annan formulering. Guds ord, det måste låta stå. Det får det ej omhanda. Den syftar på fiendernas försök att slå ner oss, anförda av mörkrets furste. Fienderna kan ta ära liv och gods, men inte den heliga skrift. Den heliga skrift lovar att vi får behålla Guds rike. Till denna väldiga skatt knyter vi också sakramenten som Gud förordnat och som den kristna kyrkan har anförtrotts att förvalta. Vi har begrundat frågan om sakramenten i förhållande till väckelserörelsernas förkunnelse av omvändelse och tro. Och vi behöver fråga oss om vi har förstått att ta vara på de rika skatter som finns i sakramenten. Ett flitigt bruk av Guds ord och sakrament bygger en brandmur runt oss. Det är en terminologi som är känd från IT-världen idag. Det är farligt att öppna sin dator för internet utan att skydda sig med en brandmur och ett effektivt virusskydd. Öppnar vi portar i brandmuren i okunnighet blir det riskabelt. Att försumma nådemedlen är som att slarva med portarna i brandmuren och underlåta att använda antivirusprogram. Det andra jag vill ta fram är den lutherska bekännelsen. Vi har den lutherska bekännelsen som en uttolkare av skriften, inte som en annan med skriften jämställd norm. Men eftersom vi bekänner att den rätt tolkar skriften står också den som en garant för att vi står eniga. Det är tragiskt att bekännelseskrifterna står så dåligt i kurs i många teologisk fakultet idag, så att man kan avlägga examen utan att egentligen veta något om vad de innehåller. Vår bekännelse har inte tillkommit för att några torra gubbar har haft för lite att göra. Nej, de har noggrant begrundats och slipats genom ett grundligt bibelstudium. De är skatter som vi ska visa den högsta respekt. Det tredje som jag vill anknyta direkt till det här är omsorg om den rätta läran. I denna värld strävar många att göra allt relativt. Den som påstår sig veta något hutar man åt. Vem tror du att du är som menar dig ha ensamrätt i sanningen? Så här frågar man, och tvivlet upphöjs till en dygd. I Finlands svenska stift framträdde den här tanken med all sin kraft när John Wikström i början av 1970-talet blev biskop i Borgå och skrev sitt hedabrev till stiftet med rubriken Tro i kris. Vi känner till hur ärkebiskop K.G. Hammar ifrågasätter de flesta av de gamla bibliska trossanningarna. Läran är Guds, inte vår. Läran har vi ingen rätt att ändra. Luther säger i Stora Galaterbrevskommentaren, kommentaren till 5.9. Lite surdeg fördärvar hela degen. Inom filosofin kan man iaktta hur ett ringa fel vid utgångspunkten blir stort vid slutet av tankekedjan. Likaså kan i teologin ett litet fel fördärva hela läran. Därför måste läran och livet helt och hållet hållas isär. Läran är icke vår utan Guds. Vi är endast hans kallade tjänare. Därför kan vi icke uppgiva eller förändra en enda prick i den. Livet åter är vårt. Vad livet angår kan därför sakramenterarna icke fordra något av oss som vi icke skulle vilja eller till och med böra underkasta oss, medgiva och fördraga. Så länge blott läran och tron icke äventyras. Ty om läran upprepar vi ständigt detta Pauli-ord. Lite surdeg syrar hela degen. I detta stycke kunna vi icke vika ens en hårsmån. Läran är nämligen att jämföra med en matematisk punkt. Den är icke delbar. Där kan man varken taga något ifrån eller lägga något till. Det fjärde som jag vill nämna under våra styrkor är bönen och brödragemenskapen. Jag hade tidigare tänkt kalla det här för traditioner med plustecken, men det är lite för att lägga bönen lite för lågt nere. Traditioner kan vara en styrka. Om vi fått växa upp i ett kristet hem och fått Guds ord med modersmjölken och vant oss vid att gå i gudstjänsten på söndagarna, är det ett dyrbart arv att förvalta. Då ska vi fråga efter de gamla stigarna, den goda vägen som våra fäder har gått. Likaså är husandakterna oerhört viktiga, inte minst för att fostra våra barn och ungdomar på vägen hem. Till våra styrkor hör också våra gemensamma böner. Slutligen har vi den enskilda andakten som omger oss med ett kraftfält kring Guds vapenrustning, som Paulus beskriver så utmärkt i Efesierbrevet 6 kapitel. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Sammanfattningsvis kan vi säga att vår styrka ligger i att inte se på oss själva utan se på Guds kraft och de vapen som han vill skydda oss med och som han har lagt i vår hand. Men vi bör också fråga oss hur väl vi använder oss av kraftkällan och vapnen. Vi känner till virusattackerna mot datorerna och är rätt ängsliga för att bli smittade av farliga sjukdomar. Och vi kollar vilka tillsatsämnen som används i livsmedel. Men hur angelägna är vi att rusta oss med hela Guds vapenrustning så att inte djävulen får tillfälle att sprida sin smitta? Så går vi över till svagheterna. Och den första svagheten jag vill nämna är rädsla och feghet. Svagheten inträder när vi börjar rikta blicken mot oss själva. Vem är jag? En till bredden syndfull människa som har ett ont hjärta, en ond och giftig tunga och som ständigt flyr från mina uppdrag av rädsla för vad folk ska säga och tycka. Paulus säger i Romarbrevet 8: Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och i andra Timoteus brevet: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det kan också vara så att vi drar oss för att ta upp gamla svåra lärofrågor som det tidigare har stått strid kring. Vi vill inte riva upp gamla sår. Då håller vi oss kanske hellre borta och försöker undvika att ta upp sådana frågor. I många så kallade ekumeniska sammanhang söker man enhet genom att låta bli att ta upp sådana frågor som skiljer. Men det blir en falsk enhet. Och vi har ju fått nåden att i en positiv anda under dessa dagar också diskutera sådant där vi har olika traditioner och kanske sett saker lite olika. Det andra som jag tar upp under svagheter är misstänksamhet och fördomar. Vi har en gemensam fiende. Ändå verkar det som om den viktigaste uppgiften för kristna grupper ibland är att motarbeta andra kristna. Och rent av dem som står allra närmast och som ses som konkurrenter. Ja visst, om det förs fram falsk lära måste det ske. Men ibland motarbetar vi varandra också fastän vi arbetar för samma mål. I Filipperbrevet 1 skriver Paulus: En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid. Men en del gör det i god avsikt av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen. Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över. Det finns en risk att vi går utöver skriften. Vi har olika traditioner och olika språk. Vi kan uppfatta olika saker med samma ord och uttryck. Det kan vara så att vi tror att en annan församling lär på ett visst sätt, även om vi själva verkar stå varandra väldigt nära. En numera avliden god vän som var präst brukade säga att det kan bli problem med grammatiken fast man egentligen menar detsamma. Vi har ingen rätt att separera oss från varandra för att vi misstänker att andra har en annan lära. Om vi inte genom tålmodiga samtal har konstaterat att motparten verkligen har en falsk lära som kan visas med klara och ovedersägliga bibliska argument, så har vi inte rätt att ta avstånd från varandra. Då är det frågan om en syndikism. Det tredje på den här svaghetssidan är fokusering på oss själva och kotterier. Är det viktigaste att vår organisation har framgång? Att vi själva samlas och mår bra? Är inte det viktigaste att Guds ord blir predikat till bestraffning och dom över synden? Så att människor omvänder sig och kan möta människosonen med glädje istället för att möta honom till dom. Väldigt ofta ligger det sökande efter prestige i vårt handlande. Då söker vi vår egen ära, inte Guds. Det kan finnas risk för att vi definierar vår egen grupp som de sanna kristna. Och sen använder en lättsinnig jargong som gör att alla andra känner sig uteslutna. När någon söker en församling säger vi högfärdigt: Vi är ju den sanna kyrkan, kom till oss. Och så stänger vi människor ute för att vi inte kommer till dem som medmänniskor. Och glömmer att vi inte alls har någon rätt att framställa oss som någon som har mera insikt eller är bättre kristna än andra. Den sortens högmod kan äventyra en sökandes väg till kristen gemenskap. Ibland hänvisar vi till vårt medlemsantal eller berättar stolt om hur många vi är som samlas i vår kyrka. I en kanske omedveten strävan efter mänsklig ära. David begick en synd när han mot Guds uttryckliga förbud räknade sitt folk. När Gideon skulle ut för att möta fienden måste han plocka bort den stora hopen och dra ut med en liten hop för att det skulle visa sig att det var Gud som gav segern, inte människors styrka. Philadelphias församlingsängel får höra den positiv sak att församlingen hade liten kraft. Därför går det galet om vi i misströstan börjar stirra på vår egen lilla grupp. Sen har jag med traditioner, här med ett minustecken. För tyvärr måste jag också ta med traditionerna under gruppens svagheter. Traditionerna kan nämligen också medföra svårigheter. En allvarlig risk är att man av gammal vana går i sin församlingsgudstjänst utan att vara observant på att falsk lära smyger sig in eller att urvattnad förkunnelse vaccinerar oss mot ett vaksamt fåraöra. På så sätt avtrubbas vi samtidigt som vi inbillar oss att vi är goda och hederliga kristna som inte överger vår församlingsgemenskap. Så kommer vi till framtiden och först vill jag ta hotbilderna. Därför att vi håller oss på den nedre planhalvan här ännu för att få sluta med möjligheterna. Om vi går över till det här som ligger framför oss så har vi då också ett antal hotbilder. Dessa hotbilder kan övervinnas med de styrkor som vi tidigare har skisserat. Först av hotbilderna, djävulen med falsk lära och förförelser. Djävulens skickliga och farliga angrepp är oerhört farligt. Det första är falsk lära. Ibland kommer djävulen som ett rytande lejon på ett yttre och grovt sätt, som Petrus skriver. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Men ibland kommer han på ett försåtligt sätt, som en varg i fårakläder. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Det är mästarens egna ord i Matteus 7. Det är när djävulen klär sig som ljusets ängel som han är som farligast, för då har han chans att förföra också de utvalda. Han kan komma som ljusets ängel och utrusta sina tjänare så att de liknar Kristi apostlar. Så skriver Paulus i 2 Korintherbrev 11. Sådana är som de är falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Kännetecken är att de avviker från Kristi lära och att de gör det på ett försåtligt sätt, smygande och insmickrande. Och i Romarbrevet 16 kommer Paulus allvarliga varning i samband med hälsningarna. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli ett ifall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. De falska lärarna kännetecknas oftast inte av brutalitet och gyckelskap, även om vår tid blir allt mer uppfylld av sådant. Det går hem idag. Det skulle inte ha gått hem under forna tiden när folk ännu kunde sin bibel och sin katekes. Men vi måste också notera en varning av annat slag. En hotbild kan också vara att vi stämplar allt för mycket som falsk lära, så att det uppstår syndiga schismer. Det kan vara adiafora av olika slag som delar meningarna, eller privata åsikter utanför det som Bibeln lär. Och sådant skulle ju inte vara kyrkoskiljande. Vi har inte rätt att döma det som falsk lära, som inte har stöd i Bibeln. Den andra hotbilden är världen, och där nämner jag verksamhetsmöjligheter och ekonomi. När Jesus berättar sin liknelse om de fyra slagen av sädesåker är törnen och tistlar en av orsakerna till fall. Möjligheten att synas och höras i samhället och få goda omnämnanden i massmedia är faktorer som vi väger mot den negativa publicitet som ett fasthållande av Guds ord för med sig. Kyrkan måste lida förföljelse när hon lär evangeliet rent, säger Luther i Stora Galaterbrevskommentaren. Och Jesus själv har sagt i Matteus 5 i Bergspredikan: saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Förföljelserna finns också här och nu, inte bara i apostolisk tid och långt borta i Kina och de muslimska länderna. Frestelsen är stor att väja undan. Från en annan sida sett riskerar vi också att binda oss vid mammon om vi bygger upp verksamhet med stöd av offentliga medel och sedan tvingas avstå från att handla enligt Guds ord, med motiveringen att vi då kan riskera att stöd uteblir. Så kan det också gå om vi söker efter ett stort medlemsantal för att trygga vår ekonomi. Vi kan avstå från att ta ställning i kontroversiella frågor för att vi då kan mista viktiga stödpersoner. Den tredje hotbilden är vårt eget kött, med maktlystnad, girighet och sexuella svagheter. Vårt onda kött utgör ett allvarligt hot. Det finns särskilt tre synder som djävulen om och om igen framgångsrikt använder för att slå sönder Guds rike. Den första av dem, det personliga maktbegäret, har varit ödesdigert i många kristna församlingar och kyrkor. Här vill jag hänvisa till den utmärkta skriften Positivt ja till kvinnliga präster, som också finns på internet. Den visar hur maktstrukturen ska vara i en kristen församling utifrån Jesu undervisning till sina apostlar. Markus 10. Då kallade Jesus dem till sig och sade: ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem, och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Och i Matteus 23 säger Jesus: men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er mästare, och ni är alla bröder. I många fall kan en stark person bli ett direkt hot för en kyrka. Personliga maktintressen kan också vara medorsaker till varför vi frestas att dra gränser för läran utanför det som Bibeln drar upp. Att framträda som en god efterföljare till en kär lärofader kan också bli en prestigefråga. Men åter gäller det: inte utöva det som är skrivet. Jesus varnar många gånger för girighet. För pengar och rikedom kan snärja och leda människor bort från Guds rike. Aposteln Paulus varnar för girigheten som en rot till allt ont, 1 Timoteus 6. Världskärleken har så gripit oss i vår tid att offrandet för Guds rike blivit till att man lägger undan lite av sitt överflöd. Men är det verkligen ett offer? 20 personers tionde kan faktiskt betyda att man kan låta en Herrens tjänare arbeta på heltid med att förkunna Guds rike. Och slutligen, otukt och äktenskaplig otrohet har varit en orsak till enorma svårigheter för kristna församlingar, vilka det finns allt för många konkreta belägg för. Och jag behöver inte här gå in på enskildheter, det känner vi mycket väl till. Sen slutligen den fjärde avdelningen, möjligheter. Vi höjer blicken uppåt igen till den positiva delen av vårt fyrfält och ser på vilka möjligheter vi har för kommande dagar. Och det första och största är att vi har ett uppdrag av Herren, kraft i svagheten. Detta uppdrag kräver ingen egen styrka av oss. Det är precis tvärtom. Det ser vi av hur Gud undervisade Paulus i hans svaghet. Han svarade mig: min nåd är nog för dig, till kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. I Andra Korinther 12. Kraften är inte vår. När vi upplever att vi är svaga och när vi ser hotbilderna tona upp sig, då ska vi inte fälla modet. När jag är svag, då är han stark. Församlingen i Philadelphia fick budskapet av Herren, enligt Uppenbarelseboken 3, där Jesus säger: jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Där är kraften och där är våra möjligheter. Den andra möjligheten är yttre tryck. Vi uppfattar ganska naturligt yttre förföljelser och lidande för Kristi namn som svagheter och hot, men i själva verket är de möjligheter. Vilka orsaker fanns till att den första församlingen spreds ut från Jerusalem? Jo, det var så att förföljelser utbröt i Jerusalem, så att de kristna spriddes ut och tog evangeliet med sig. I Apostlagärningarna 8 läser vi: samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom, men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Lägg märke till att de som hade skingrats, alltså vanliga medlemmar i församlingen i Jerusalem, gick nu omkring och predikade evangeliet. Så blev de kristnas blod kyrkans bästa utsäde under de århundraden som följde. När vi nu ser hur världen slutar sig samman mot så kallade fundamentalister och bokstavstroende, så låt oss glädjas över att vi får nåden att lida smälek för Jesu namns skull. Låt oss frimodigt stå upp för sanningen, för den ska förr eller senare segra också i yttre mening, om inte förr så på domens dag. Jag vill också påminna om den sanning som Mikkel Vigilius tog fram för ett år sedan i Vasa. Han betonade att den viktigaste evangelisationen sker i det kristnas vardag. När vi samlas till gudstjänster blir vi rustade med kraft att sedan stå upp för evangeliet under veckans alla 7 dagar, dygnet runt. Visst ligger ett tungt ansvar på pastorer och lärare, men evangelisationen är alla kristnas uppgift, det som vi kallar det allmänna prästadömet. Och idag ges rikliga möjligheter att vittna och bära Kristi smälek i vardagen. Sen har jag som den tredje möjligheten satt viljan att söka gemensamma vägar. Den här konferensen är en stor möjlighet. Vi är här, vi är tillsammans. Låt oss gripa möjligheten. Vi behöver komma samman för att utreda var vi står. Vi behöver samtala om lärofrågor, som vi också har gjort här. Det borde vara en naturlig fortsättning av den här konferensen att också de kyrkor och församlingar som bygger på samma grund gör förnyade insatser för att uppnå enighet. Och om enighet finns, då ska det inte tillåtas någon undanflykt från att också samverka i all andlig gemenskap. Att låta personliga mellanhavanden eller fördomar från historien hindra en gemenskap är synd, om det inte finns lärofrågor som skiljer. Vilken rikedom kunde det inte bli om resurserna kunde samordnas? Utbildning av pastorer och andra församlingsarbetare, trons försvar gentemot världen och heretiker, och inte minst att erbjuda ungdomarna kontaktytor som är så livsviktiga för att de ska hitta livskamrat och kunna föra det kristna arvet vidare till kommande generationer. Och så har jag ytterligare en fjärde möjlighet som ligger mig själv nära: moderna kommunikationer och IT. Den här möjligheten vill jag lägga till därför att jag tror att Gud har försett oss med den. När Luther började sin verksamhet hade Gud redan förberett reformationen genom att ta i bruk ett nytt verktyg, boktryckarkonsten. Utan den hade det varit mycket svårare för Martin Luther att sprida sitt budskap. Nu har Gud gett oss internet och e-post och många fina nya möjligheter att träffas och kommunicera. Vi kan sprida vår undervisning via CD-skivor som man kan höra på i bilen. Man kan lyssna på predikningar över nätet i sin kammare utan att ha möjlighet att resa till konferenser och gudstjänster. Vi kan renta och sända förkunnelse och gudstjänster direkt över nätet. Och när vi söker enhet mellan kyrkor kan vi utnyttja tekniken för att mötas virtuellt utan att lägga ner dyra pengar och mycket tid på långa resor. Så några avslutningsord. Jag vill sammanfatta det här föredraget med att hävda att Guds möjligheter är mycket större än de hinder som fienden reser upp. Vi har tillgång till Guds väldiga kraft. Är Gud i himlen för mig, vem kan mig stå emot? Var går då vägen fram? Mycket är vunnet om vi kan lämna allt ovidkommande, all fokusering på våra möjligheter och begränsningar och på oss själva som personer och se på Herren. Mose och Israels barn fick inför Röda havet höra: Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Har vi en svårare situation, rent mänskligt, än Israel inför Röda havet? Tänk en stund på den frågan. Hur var det med Israel inför Röda havet? Fullständigt hopplöst. Fienderna bakom, havet framför, öknar till båda sidor. De skulle bli upphunna av fienden. Nej, vi måste nog le åt den jämförelsen. Men ibland beter vi oss ändå som om vi skulle vara dödsdömda. Vi suckar över vår lilla grupp och vår svaghet. Men vi har samma mäktiga Gud som Israel hade. Måtte resultatet av denna konferens vara att vi börjar lyssna till Herren i allt och blir allt ivrigare i att hjälpa varandra att se den väg han anvisar oss. Låt oss rannsaka det som har sagts, sprida budskapet och sedan mötas igen med nya tag. Om detta må vi be till Herren.